Dagens evangelietext står i Johannes evangelium i det 8:e kapitlet. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja honom och har något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom reste han sig och sa: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andra. De äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Amen. Ja, här kommer de med en kvinna, men i lagen stod det att både mannen och kvinnan skulle stenas. Man kan fråga sig lite grann vart tog karn vägen. Men i vilket fall, nu vill man pröva Jesus. Och det är inte fel. Vi måste kunna pröva var olika förkunnare står och vad de står för. Det var väl inte så säkert att de skulle stena den här kvinnan i vilket fall. Men nu ville man höra vad Jesus hade att säga. I ett solklart fall. Jesus undviker att svara på frågan. Och när de envisas så säger han att den som är utan synd ska kasta den första stenen. Och det betyder ju i praktiken att den enda som kan döma kvinnan, det är han själv. Han är utan synd. När han kommer tillbaka är han fortfarande utan synd. Har dessutom burit vår synd. Och har alltså den fulla rätten att döma de som ska dömas. Man kan tycka att den här kvinnan slapp väldigt lindrigt undan. Ett äktenskapsbrott är ju en allvarlig sak. Därför att det är ju flera engagerade. Inte bara den här mannen som hon hade legat med, utan hans hustru, och hon var kanske gift och hade en mak, och de kanske hade barn. Här är många involverade. Och det fanns anledning till någon sorts vrede. Ibland så när man läser teologiska skrifter så trasslar teologer in sig i det här med att man tycker att Guds vrede och Guds barmhärtighet talar emot varandra. Men det kan de ju inte göra. Det finns ju all anledning att vredgas. Och att göra det för deras skull som på olika sätt oförskyllt drabbas när en människa på det sättet synda. De här männen som nu kommer med kvinnan, de representerar ju en, ska vi säga, förstelnad väckelserörelse. Farisismen var arvtagare till en väckelse som hade skapat politisk frihet. Makabernas väckelse på 160-talet före Kristus. Och de värnade mycket om att folket skulle leva noga efter lagen för att inte på nytt hamna i Babylon eller i exil någon annanstans. Och det är ju alltid svårt med moralens väktare när de ser att det finns folk som inte följer deras höga standard. Varje moralisk rörelse måste värderas utifrån frågan vad de är beredda att göra med den som inte följer deras principer. Kommunismen var ju en sån moralisk rörelse som skulle skapa en bättre värld. Och där var man ju beredd att avliva de människor som man ansåg stod i vägen för det nya paradiset. Och det blir ju ofta så att de som på olika sätt med moraliska medel ska skapa en ny och bättre värld, att de så småningom hemfaller åt någon sorts brutalitet. Det länder de ju ändå till heder att de går sin väg. När Jesus säger att ja, den som är utan synd ska kasta första stenen, så kunde ju kanske de flesta rätat på sig och sagt att jag är utan synd. Hit med en sten bara så ska jag kasta. Här finns ändå den ärligheten att de går den ena efter den andra. Inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Nej, men poängen i den här berättelsen är kanske att hon ändå hade blivit dömd innan hon blev benådad. Jag hade en samling för pastorer för rätt många år sedan. Vi hade uppe precis den här frågan om nådens funktion. Och det var där en pastor som var utbildad jurist. Men han hade tröttnat på juridiken och blivit pastor sedan. Och han sa det att lagen är sådan i Sverige att du kan inte be om nåd förrän ditt ärende har varit uppe i högsta instans. Så länge du kan överklaga så kan du inte begära nåd. Domen måste först ha fallit. Och här har det ju fallit en dom över kvinnan. Och det är viktigt att vi förstår den principen. Därför att det finns ju hos oss kristna en utbredd föreställning om att man inte får döma. Och vi läste nyss i Romarbrevet i episteltexten så här: därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Jag har suttit i många, många själavårdssamtal där vi behövt få hjälp ifrån Herren att förlåta olika händelser som har inträffat tidigare i den hjälpsökande människans liv. Därför att när man får möjligheten att förlåta vad andra har gjort, så blir man löst ifrån smärtan, förnedringen, kränkningarna, ångesten. Men du kan inte förlåta förrän du har fällt en dom. Det måste finnas en dom innan du kan benåda den människa som gjort dig illa. Och när man tar upp det där så säger alla, ja men man får ju inte döma. Jo, du får döma om din avsikt är att förlåta. Men om du dömer en människa för att förskjuta honom, om domen är det slutgiltiga, det som du är ute efter, då gäller det här som vi läste här i Romarbrevet. Då är du utan ursäkt. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Men det är min bestämda erfarenhet när det gäller just detta med att förlåta andra människor deras försyndelser, att det svåra är inte frågan om nåd. Därför den får vi från Herren. Den ber man om. Det svåra är att kunna formulera sin dom. Det är kanske inte det vi väntar oss, men det är min bestämda erfarenhet att när man ska hjälpa en människa fram till detta att förlåta gångna försyndelser från andra, så den hjälp man behöver handlar om att kunna uttrycka sin dom, för att sedan kunna bära fram den domen inför Herren och säga, jag vill lämna detta till dig Herre. Jag vill att du tar hand om det här. Jag vill att du ger mig kraft att förlåta detta. Ofta behöver man ta fram papper och penna och liksom tänka igenom sin sak och skriva precis vad det är man bär på i sitt innersta. Men människa kan då plötsligt säga att ja men tänk om det här inte är rätt. Det här är ju vad jag tycker. Herren kanske ser det på ett annat sätt. Ja, det är mycket möjligt. Mycket sannolikt. Men du ska få hjälpen att förlåta det du bär på, vare sig det är korrekt eller inte. Så skriv du bara. För nu ska vi med Herrens hjälp också komma fram till en förlåtelse. Den här texten i Romarbrevet står i ett större sammanhang. Det första kapitlet handlar om en kultur där man kände Gud, men ändå inte ärade honom som Gud och inte tackade honom. Och det kan vi ju känna igen. Många av oss har nått den ålder där vi kan minnas att det fanns en sorts självklarhet i Finlands folk, i Sveriges folk, när det gällde frågan om Kristus. Men så ville man inte ära honom som Gud, och så kommer man in i en sekulariseringsprocess, en utförsbacke som slutar i all sorts förvildning. Det har blivit uppfylld av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja och så vidare. När jag var barn så var det sällsynt med mord. Man tyckte det, oj, ett mord. Det stod i tidningen och man blev upprörd och tänkte att någon kan döda någon annan. Idag så, ja, man rycker på axlarna. Vårt dagliga mord ger oss idag. Det har blivit en förvildning. Och i det sammanhanget så finns det alltid grupper som just tar på sig det här moraliska ansvaret att döma och fördöma för att skapa någon sorts moralisk resning. Och det Paulus vill säga här, det är att de är lika skyldiga de. Därför att de kommer inte in i sammanhanget med någon kärlek, med någon helig ande, utan de kommer bara in med fördömelse. Och vi kan inte ändra på världen med fördömelse, även om vi så ofta försöker. Politiken bygger ju nästan enbart på fördömelse. FN fördömer den som fördömer den som fördömer den och så vidare. Men det vi behöver, det är nåd. Och nåden kan vi bara få från Herren. Den här kvinnan som vi läste om i början, hon fick nåd. Det hade fallit en dom över hennes liv. Och jag tror att när Herren säger till henne, gå och synda inte mer, så är det ord med väldig kraft. Troligtvis förvandlades hennes liv från den dagen. Låt oss be. Jesus Kristus, du som låter en dom falla över våra synder för att benåda oss och frigöra oss. Rena våra hjärtan, Herre. Vi vill tacka dig också för att din frälsargärning gör det möjligt för oss att förlåta andra människor. Hjälp oss att se tydligt vad det är vi behöver lämna till dig. Hjälp oss att inte vara rädda för att formulera vad det handlar om. Vi dömer inte för att förskjuta, utan vi vill döma för att kunna förlåta. Var med oss, Herre, i den processen, så att vi kan få uppleva nådens frihet i våra liv. Amen.